Sådär, då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av DJ-podden. William Eriksson vid mikrofonen i studion på Humlegårdsgatan och Erik Tagesson direkt från Stockholms tingsrätt efter avslutad första rättegångsdag i ASAP Rocky-rättegången. Hur var det?
Ja, men precis. Ja, det har varit en lång, intressant dag. En hel del väntan. Massa människor som ville in i rättssalen. Men förhandlingen som sådan var intressant.
Vad tar man med sig efter en sån här första rättegångsdag? Är det framförallt intryck runt omkring själva rättegången eller är det det som har sagts in i Stockholms tingsrätt?
Nej, men alltså, det är ju två delar såklart. Alltså, uppmärksamheten kring det här målet är ju enorm. Det har blivit stor politik. Det var massa media på plats, massa allmänhet på plats. Och det är klart att det är speciellt när det gäller en misshandel av normalgraden så här. Men det är klart att det har varit intressant att följa åklagarens sakframställan och sen försvaret och så där under dagen. Och, ja, höra vad alla har att säga, vilken approach de tar till det här åtalet.
Var det några nya uppgifter för dig som framkom under förhandlingen idag? Eller var det precis som väntat bara direkt ur förundersökningen? Eller var det någonting som du upplevde som nytt?
Nej, men jag skulle säga att det var kanske inte nya uppgifter, men det blev väldigt tydligt en del saker som jag inte tidigare har varit medveten om. Framförallt tänker jag på att redan när det här hände och så gick då ASAP Rocky och hans team ut och sa att de var liksom förföljda av den här killen och han trakasserade dem. Och när vi nu fick se, när åklagaren visade en tidslinje, så visade att det är bara 15 minuter från att den här killen går fram till ASAP Rocky och hans kompisar första gången till att han då blir kastad i marken av ASAP Rocky. Så att min uppfattning var att det här var ett mycket längre händelseförlopp, att han har förföljt dem genom stan i Stockholm och liksom inte låtit dem vara i fred. Men i själva verket så sker det här under då 15 minuter och en sträcka på 100-150 meter. Så att det tyckte jag var intressant och ger lite en annan bild av vad som faktiskt har hänt.
Det jag reagerade på var att hans mamma var där.
Ja, det var lite speciellt. Jag höll på att säga att hon har flugit in från USA för att stötta sin son. Hon grät flera gånger i rättssalen och när ASAP Rocky fördes ut nu när rättegången var slut så vinkade han och log mot sin mamma. Men det finns väl kanske, jag höll på att säga, något amerikanskt i det, att hon är här för att stötta sin son. Hon har ju tidigare uttalat sig om att Sverige skulle vara ute efter att sätta dit hennes son och att hon tycker att det här är djupt orättvist. Men ja, det är intressant. Om jag tyckte att rättegången delvis var lite långrandig som rättegångar ofta är, så måste det varit jobbigt för alla amerikaner som var där. Dels då mamman och anhöriga, men också amerikanska journalister att sitta en hel förhandling utan att förstå ett ord av vad som sägs.
Ja, för det simultantolkas bara för parterna, eller hur? Det är ingen av åhörarna som får någon tolkning överhuvudtaget.
Nej, precis. Nu var det förvisso så att mamman och de hade någon tjej som satt på raden bakom och viskade lite vad som sades. Men det är klart att det rör sig inte om någon professionell simultantolkning.
Nu har vi alltså haft den första dagen här. Om jag har förstått det rätt så ska nästa rättegångsdag vara på torsdag och den sista på fredag. Vad är det som kommer hända på torsdag?
Men på torsdag så ska ju då, det kommer börja med att alltså försvaret får förhöra målsägaren. Det hann man inte med idag, vilket man skulle ha gjort. Men, så att då är det de tre tilltalades advokater som ska hålla förhör med målsägaren. Och sen ska då huvudpersonen, höll jag på att säga, ASAP Rocky, Rocky Myers, förhöras av åklagaren och av försvaret. Så att det är väl vad man räknar med att hinna med på torsdag. Och om man skyndar på, det har varit lite tajt med tid verkar det som här idag. För att man höll på sent och har redan då tidigare lagt förhandlingarna torsdag fredag med en timme, så att men då ska de två medåtalade förhöras också om det hinns med.
Jag tänker på lite andra grejer runt omkring sådär. Jag läste från någon live-rapportering, det var inte din eminenta live-rapportering på Twitter utan det var faktiskt någon annan som skrev att det var lite fnissig stämning när, vilket det alltid blir när en åklagare ska sitta och översätta sms från engelska till svenska där så att säga själva översättningen kanske inte är helt självklar utan det är en del slanguttryck etc. Kan du berätta någonting om det?
Ja, men så precis som du säger, så både åklagaren och på den delen försvaret läste upp en del av sms-konversationen som hade varit. Och dels var det översättningar då som låter lite pajiga på svenska. Men också så läste advokat Slobodan Jovicic upp några sms då, på engelska. Och också det känns väldigt malplacé i en svensk rättssal att en advokat ska sitta och citera "bro, they smashed him up real bad". Det är, ja, du förstår, nu var inte det ett exakt citat för något sms, men det blir lite komiskt.
När vi ändå pratar om hans advokat här, Slobodan, så berättade du för mig att han till och med har fått en egen, vad ska man säga, PR-pressperson från ASAP Rocky's team.
Ja, det är inte bara så att säga Slobodan, men ASAP Rocky's team har då anställt en känd svensk PR-kvinna som har liksom jobbat med massa tv-produktion och Melodifestivalen i alla år. Som då följer, som var tillsammans med ASAPs anhöriga. Men också då, så fort advokat Slobodan Jovicic lämnade rättssalen så slöt hon upp i hans sida. Följde med upp då när han skulle ha en liten presskonferens. Och styrde då den här presskonferensen. Så att märklig situation som journalist att det helt plötsligt mellan så att säga, mig då och advokaten finns det en PR-person. Det tycker jag förvånade mig mycket.
Det har ju varit så i de här en del av de uppmärksammade rättegångarna att åklagarmyndigheten eller åklagarsidan då har ju kanske ofta haft en pressansvarig och det kanske har funnits någon från domstolsverkets sida ibland om någon domare ska förklara någon dom eller sådär. Men att en försvarare så att säga har någon som hjälper till vid presskonferenser eller de ska prata lite efter förhandlingarna, det är ju väldigt ovanligt alltså.
Ja, jag kan inte påminna mig att jag någonsin har stött på det tidigare faktiskt. Men alltså det, å andra sidan, det här är ett superuppmärksammat mål. Det är journalister från inte hela världen, vilket jag hörde påstås i TV4, utan det är de tre nordiska länderna, eller Sverige, Norge, Danmark och några amerikanska journalister är de länder som är identifierade under rättegången. Men så att det kanske är en avlastning för försvaret att, så att säga, ha någon som sköter mediekontakterna och som då, så att han slipper förmedla kontakter mellan då det är någon anhörig som skulle vilja uttala sig, utan det kan han lämna över på Lilja Stefan som hon heter.
Men rapporterna kring det här målet och rapporteringen i stort har ju varit enormt de senaste veckorna. Men när du har varit nu på första gång rättegångsdagen, går det att säga liksom, vilken dignitet har det här målet? Är det kanske liksom mediemässigt det största vi har haft här på länge? Större än Akilov-rättegången och allt möjligt?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det är inte större än Akilov-rättegången. Den rättegången som jag var på var ju bevakad från, där var det ju verkligen medier från stora delar av världen. Där fanns ju liksom ryska medier och italienska och franska. Det är, alltså en terrorrättegång är en terrorrättegång. Det här är en rättegång om misshandel som involverar en kändis. Och det är en annan typ av rapportering. Det, till och med när vi pratar om det känner man att man får inte glömma här att det finns en målsägare, det finns alltså ett brottsoffer i det här, men det blir lätt lite, det är ju väldigt fokus på att det är en oerhört känd person, ASAP Rocky, som är tilltalad.
Jag tänkte på det när jag läste vissa journalisters live-rapportering igår, jag återkommer till det här, att det är som att det är lite lättsam stämning, det är någonting, det ligger något, man ska inte säga lustigt, men det är som att, precis som du säger, det är lätt att man glömmer bort det här, att det faktiskt finns en målsägande här och att det är ett ganska allvarligt brott. Om man ska dömas för det, alltså allvarligt, det är misshandel av normalgraden, men det är ändå allvarligt.
Ja, men det liksom tangerar att nästan bli, om man får använda uttrycket, nöjesjournalistik. Det rapporteras kanske på ett annat sätt än vad det hade gjort. Nu hade en rättegång utan en kändis aldrig bevakat på det här sättet som gäller misshandel. Men ja, du förstår vad jag menar. Det blir ett lite snett fokus, kan jag tycka.
Och jag tänker, vi är ju en podd här och det är dagens juridikpodden. Kan du bjuda på någonting liksom inifrån rättegångssalen som är intressant utanför den själva juridiska aspekten?
Utanför den juridiska
aspekten?
Ja,
men liksom, jag menar, hur var det att sitta där under hela dagen igår? Var det trångt? Var det mycket folk? Var det någonting som stack ut som inte hade med själva den juridiska argumentationen att göra?
Nej, men det var som sagt, det var mycket folk. Det tog väldigt lång tid att komma in. Alla ska ju gå igenom säkerhetskontroll, och man hade ju då löst det så att i huvudsalen då, så att säga, där själva rättegången utspelade sig, där fanns det då mediaplatser och platser för de anhöriga. Allmänheten var då förvisad till en annan sal. En annan sal också där nere vid säkerhetssalen. Där de fick följa det på skärmar och sådär. Det kan jag tycka att man borde ha löst så att de kunde ha suttit i en vanlig sal i rådhuset. Därför att då hade man sluppit den här enorma trängseln där journalister och allmänhet ska trängas och komma in, och alla ska gå igenom en rigorös säkerhetskontroll. Det hade varit mycket smartare att ha medhörningssalen i rådhuset, tycker jag.
Vi ska alltså säga att den här rättegången hålls i den så kallade säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt, och då sitter man ju bakom ett jättestort plexiglas på någon form av läktare, visst är det så?
Ja, så är det. Och det är också, det här glaset är ju i princip alltså ljudsäkert, så att om inte då parterna på andra sidan talar in i sina mikrofoner, då hör man ingenting. Och det är väl för att man inte ska kunna kommunicera. Tilltalare ska inte kunna vända sig om och skrika någonting till någon på åhörarplats och sådär, utan det är ljudisolerat på det sättet.
En annan grej då som är intressant är ju att det finns ny lagstiftning som säger att man som journalist ska ansöka om tillstånd för att få ta med sig elektroniska hjälpmedel när man besöker en rättegång. Hur funkade det igår?
Jo, men det hade, måste jag säga, att domstolen har varit väldigt bra med och tydlig med tidigt. För de gick ut med information till, på sin hemsida och till journalister, att vad gäller den här rättegången som har fattat ett beslut, att den elektroniska utrustning som krävs för att medierapportera, det vill säga datorer, telefoner, paddar och vad det nu kan vara, får tas med in i salen. Däremot får man inte under några som helst omständigheter fotografera in i salen eller ens in i salen. Och vad gäller då allmänheten, så där var man ju betydligt hårdare, så att där får man, om man har med sig några elektroniska telefoner, tablets, datorer, så måste de vara avstängda. Man får absolut inte använda dem in i medhörningssalen. Medan vi journalister då har möjlighet att sitta med telefonen och twittra eller med datorn och skriva en text eller vad det kan vara.
Får man ljudsända rättegången?
Ja, det får man också. Man fick lov att ta upp ljud och det fanns då även möjlighet, jag tror att tidningars telegrambyrå till exempel tankade allt ljud. Alltså i direktsändning, de var uppkopplade mot rättens ljudsystem så att säga, och fick över hela förhandlingen.
Hur kändes stämningen annars i rättssalen? Hur såg den misstänkte ut? Såg han avslappnad ut eller såg han stressad ut?
Ja, men det gjorde han. Alltså, han såg, när han först kom in, de fördes in med handfängsel samtidigt att tre åtalade. Och, då såg han lite stressad ut, och det här var ju naturligtvis en ny upplevelse för honom, även om han har varit på ett par häktningsförhandlingar. Men de såg avslappnade ut, de här tre då som jag suttit åtskilda, häktade, hälsade glatt på varandra, och det var, eller jag säga, high fives. Det var liksom, såg ut som att de var glada och kanske tyckte det var rätt skönt att det här äntligen är igång nu. För att nu är det ju två förhandlingsdagar kvar, och sen tyder väl det mesta på att de åtminstone kommer släppas ur häktet.
Efter första dagen så här, så måste jag ju ändå avkräva dig på någon form av spådom inför kommande dom. Vad tror du?
Ja, men jag tycker att jag har svårt att se att de ska gå fria från det här. Alltså samtliga tre ses på de här filmerna liksom slå och sparka målsägaren. Och att han då skulle utgöra ett sånt hot, eller att de skulle ha upplevt honom som ett sånt hot, att det här våldet är befogat, det tror inte jag att rätten kommer tycka. Och då kommer de dömas för misshandel. Men jag tror att med tanke på hur länge de har suttit häktade, så kommer man kvitta det. Och det kommer bli villkorligt och böter eller, och de kommer gå fria så att säga efter sista förhandlingsdagen, det tror jag.
Okej, du Erik, stort tack för att vi kunde ta den här snabba pratstunden på telefon. Du kommer att fortsätta bevaka rättegången både torsdag och fredag. Du live-rapporterar via Dagens Juridiks Twitter, den heter Dagens Juridik. Så där kan man hänga med hela dagen om man inte hinner vara på plats själv, eller hur?
Så ska vi nog kunna lösa det hela. Det är bara att logga in på Twitter, det behöver man inte ens göra. Men gå in på Twitter så kan man följa det minut för minut.
Bra, stort tack för att ni har lyssnat på denna specialare. Vi hörs snart igen, ta hand om er.